I de senaste avsnitten har det handlat mycket om vilka yrken synskadade varit hänvisade till. Den här veckan ska vi titta lite närmare på yrken och arbetsplatser som öppnade nya dörrar för främst gravt synskadade kvinnor. Och det gjorde stor skillnad om man hade ett arbete som det gick att försörja sig på eller om man var tvungen att vända sig till fattigvården. Det berättar Gilda Stiby Pelkonen som är ansvarig för Synskadades museum i Enskede.
För många så var det så att det var så svårt att kunna få ihop till sin försörjning med de här hantverken. Man hade ju nästan en omöjlig konkurrenssituation med seende hantverkare.
För att det var mest borstbinderi som gällde då?
Borstbinderi och korvmakeri till att börja med. Och borstbinderi var väl det som, om du var väldigt skicklig och driftig och bra försäljare också, så kunde du kanske klara dig nödtorftigt på det då. Det fanns vissa som lyckades bra, men jag menar, det stora flertalet fick verkligen kämpa. Korgmakeri var ännu svårare. Och då ska vi inte tala om de kvinnliga textila hantverken som var, ja, det var nästan omöjligt att försörja sig på.
Alltså det var så mycket konkurrens från seende?
Ja, när det gäller kvinnliga hantverk, det var ju en kvinnlig dygd att man skulle ju aldrig vara sysslolös. Så gjorde man inte något annat så hade man en stickning i handen. Alla stickade ju sina strumpor och saker. Och sen skulle man då sälja det här och det var ju jättesvårt att få ut så att man kunde leva på det. Och dessutom hade ju kvinnor en situation där de var mycket mer moraliskt övervakade än männen. Ja, det var svårt. Om man i början av 1900-talet så diskuterade man det här med kolonier. Det bildades någon små koloni i Eskilstuna, bland annat tror jag bildades en liten koloni där några kvinnor slog sig ihop. Och Nynäshamnshemmet var ett sånt här arbetshem också där kvinnor bodde och arbetade. Och dit också kunde komma synskadade barn och bo innan de började skolan. Om man inte hade en familj då som kunde stå för försörjningen och som man kunde bo hos, då hamnar man på fattigstugan eller fattigården. Och det finns det många belägg för i reseinspektörernas berättelser. Så att den här kampen liksom för att klara sig själva, det var så himla viktigt. Från början så har det också varit centralt att försöka hitta andra yrken. För det var ju verkligen inte alla som passade till det här. Och för många så var det ju en sorg att behöva jobba med det här som man egentligen inte alls kanske hade läggning för. Ett tidigt yrke som man ansåg var särskilt lämpligt då för blinda, det var faktiskt massöryrket. Och där har vi i samlingarna en bok, faktiskt massör- och sjukgymnastyrket. Mm. Vi har en bok som översattes till punktskrift redan på 1880-talet. En del blinda gick utbildningen då på tidigt 1900-tal. Och 1915 så var det diskussioner inom pensionsstyrelsen att man skulle främja det här yrket för att det kanske skulle kunna ge anställningar vid sjukkassor och på lite olika såna här sjukhus och badorter och sånt. Sen kan vi gå bort här och titta på en gammal telefonlur. En sån här som har suttit på en växeltelefonist en gång i tiden. Här ser du. Mm. En sån här riktig gammaldags. man kan säga att när telefonen och telefonväxlarna började komma, då har det också funnits blinda som har jobbat med det. Men de växlarna var ju inte anpassade eller så för blinda. Och det var just de mindre växlarna som man då kunde arbeta i för att kunna hinna med. Men sen på 40-talet så var det väl en tysk som utarbetade en anpassning som skulle göra det lättare så man skulle kunna betjäna väldigt stora växlar också. Elin Höök som var en sån här ganska framstående kvinna i organisationen. Hon tog fram, liksom försökte plädera för det här att man skulle utbilda i telefonistyrket och att fler borde kunna använda det. Elin Höök, hon var ju författarinna. Gav ju ut några böcker som väldigt bra faktiskt.
Var hon blind?
Hon var blind, ja. Hon var synsvag som barn men blev efterhand helt blind. Och det var en stor sorg för henne. hon kämpade mycket för just att vidga yrkesområdena. Själv utbildade hon sig också i stenografi. Och hon ställde upp och tävlade i början på 1900-talet för guldmedalj. Och vann i konkurrens med seende stenografer. Du ser här också en bild på, det är också lite skrivmaskiner här. Här har vi en sån här gammal Underwood som har använts i De Blindas förening. Och här ser du, det är tre kvinnor och de sitter vid ett träbord. Och de har långa klänningar, mörkt klädda. Och två av dem har såna här vita kragar som man lade på utanpå. Mm. Så där, lite tjusigt. Och rosetter och sådär. Och så sitter en seende kvinna och dikterar i mitten här på 1900-talet. 1915 startade De Blindas föreningen skrivbyrå. Mm. Och skrivbyrån byggde ju på det att seende kom och dikterade gratis. Mm. Men man byggde upp, man höll på med det där in på en bra bit in på 30-talet. Och sysselsatte en hel del då. Det finns faktiskt belägg långt tillbaka i tiden på att det har funnits synskadade akademiker som då har kommit från välbärgade familjer och har kunnat utbilda sig på universitet och andra ställen, alltså ganska långt tillbaka. Och om vi tittar lite på kulturen i De Blindas förening och frågor man drev kring yrkesområden, så till exempel så fanns det ju en ung man som hette Carl Thulin som hade blivit synskadad och fått avbryta sina studier. Och som då i början på 1900-talet satt i styrelsen och tyckte att man skulle arbeta mer för att underlätta för synskadade att gå vidare till akademiska studier. Det var ju oerhört svårt, det fanns ju inte böcker. Han blev väldigt motarbetad och det var alltså nog en väldigt utpräglad arbetarkultur som rådde i föreningen och ett kanske till och med ett bildningsförakt. Så att han gick ur styrelsen och bildade sen De Blindas bokfond. Samlade ihop pengar och bildade den här fonden som sen har varit väldigt betydelsefull för många synskadade som har velat studera vidare. Man kunde då ansöka om stipendier och man ansökte om att få viss litteratur översatt då till punktskrift. Och den här De Blindas bokfond, Carl Thulin hade ju ett nära samarbete med Harald Tillander. Legendarisk boktryckare, punktskriftstryckare som hade Tillanders tryckeri i Stockholm och där han bara hade synskadade och funktionshindrade anställda av princip. Men de hade ju ett samarbete där Harald Tillander just tryckte bokfondens böcker under lång tid.
Finns det kvar någonting av den här fonden?
Ja, den finns kvar. Och det är fortfarande så att det är en Carl Thulin som representerar fonden.